Vi ska nu tillsammans försöka att studera Jesajas 53 kapitel. Eller rättare sagt, det är frågan om kapitel 52, vers 13, till och med kapitel 53. Man brukar säga att det föreligger i Jesaja-boken fyra sånger om Herrens tjänare. Och Jesaja 53 är då den fjärde och sista av dessa sånger. Den första står i kapitel 42, den andra i kapitel 49, den tredje i kapitel 50 och den fjärde här i kapitel 53 eller 52:13 till och med 53, vers 12. Och det är ju ett mycket känt kapitel. Det är ju en gripande text. Det är svårt att undgå att se en profetia om Jesus Kristus, hans lidande, hans död, ja till och med hans uppståndelse, oss till godo i dessa kapitel. Man har försökt, och det hänger ju samman med att man, som jag sa förut, inte kan tänka sig att texten har en gudomlig upprinnelse. Om det är så att en profet av egen kraft och egen reflektion har kommit fram till vad som här står, då kan det ju knappast vara en äkta och sann profetia om Jesus Kristus. Då är det bara en lyckträff att vissa likheter finns, men det kan inte vara en verklig profetia. Och så lär då den moderna bibelforskningen att här handlar det icke om Jesus Kristus. Här handlar det icke om en kommande Messias och hans försoningslidande för alla människor. Nej, antingen skildrar profeten någon av sina samtida kamrater. Det kanske var någon person i hans samtid som var spetälsk, och då är det den personen som här skildras. Eller då så skildrar profeten här folket. Så hela folket liknas här vid en tjänare, och eftersom folket är utsatt för lidande så kan folket skildras på detta sätt. Antingen är det då, säger man, fråga om hela folket, eller då själva kärnan i folket, själva eliten. Och så har man kommit med olika förslag som alla har det gemensamt att profeten icke har behövt någon särskild uppenbarelse för att kunna säga och nedteckna det som här står. Men ser vi på texten utan sidoblickar på otrons ståndpunkter, så är det ofrånkomligt att här skildras Messias. Här skildras Kristus. Här skildras den smorde. Och nu ska vi försöka gå igenom texten. Jag hoppas ni har den till hands. Jag har hittat ett norsk bibel här som jag tittar på. Annars så skulle jag låna ut bibel åter, för att det kanske blir svårt att följa med utan en bibel. Så börjar då denna stora text med orden se. Och jag läser först ur den norska översättningen från 1930. Se, min tjänare skall gå fram med visdom. Han skall bli upplyftet och upphöjet och vare meget höj. Jag vill nu inte kritisera någon viss bibelöversättning, utan endast försöka hjälpa er att se vad som ligger bakom översättningen. Vad det är för formuleringar och ord och uttryck i den hebreiska texten som har motiverat den översättning ni har, om det nu är denna eller någon annan. Det man lägger märke till när man betraktar den hebreiska texten, det är det lilla ordet som är översatt med se, som markerar ett upprop. Det betyder ungefär stopp ett tag. Nu ska ni få höra någonting. Lägg märke till följande. Och vi förstår då att när det sedan står min tjänare, då ska vi lägga märke till att det är något alldeles särskilt med den person som här kallas för min tjänare, Herrens tjänare. Någonting som är annorlunda och som kontrasterar emot den tjänare som profeten tidigare har talat om. Och så är det med alla dessa fyra tjänaresångerna, att de handlar om Messias och kontrasterar honom mot folket. Det är alldeles sant att också folket kallas för Herrens tjänare. Folket skulle dyrka den enda sanna guden. Folket skulle tro på honom, älska honom, tjäna honom. Skulle verkligen vara en tjänare. Men vi har fått veta att folket så som tjänare är inte någonting att yvas över. Profeten sa redan i det 42 kapitlet, vem är blind om icke min tjänare? Och i 43 kapitlet, du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Och i 48 kapitlet, jag visste att du var styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar. Jag visste hur trolös du var och att du hette överträdare alltifrån moderlivet. Och i 57 kapitlet, sannerligen, ni är överträdelsens barn, en lögnens avföda eller huggormars avföda. Så kontrasterar tjänaren i tjänaresångerna och här i det 53 kapitlet på det kraftigaste emot folket som tjänare. Och därför står det se. Lägg märke till följande. Den här tjänaren, han är inte blind. Han är inte full av ogudaktighet. Nej, det står, han skall gå fram med visdom. Ordagrant, han handlar vist. Se, min tjänare handlar vist. Och det verb som vi översätter med gå fram med visdom eller handla vist, det verbet anger att här är det en person som inte är blind, som inte är ogudaktig, utan som i allt sitt görande och låtande handlar med den rätta insikten i full enlighet med uppdragsgivarens vilja och avsikt. Den här tjänaren har ingen egen synd, ingen blindhet. Han handlar vist. Vi känner ju uttrycket Guds fruktan är vishetens begynnelse. Finns det något liknande på norsk? Ordspråksboken. Förstår ni vilket begynnelsen till visdom. Så ligger i ordet visdom att man har en rätt insikt i Guds ord och handlar därefter. Så är det med den här tjänaren. Alltså helt annorlunda än med Israel som Herrens tjänare. Det är helt groteskt hur bibelforskarna har kunnat säga att här i Jesaja 53 handlar om Israel som Herrens tjänare. Kontrasten kan inte bli större. Israel är blind. Om Israel heter det, jag har stått med uträckta armar hela dagen gentemot ett förstockat folk, ett styvsint folk som inte vill höra, ett ohörsamt folk. Men den här tjänaren är icke ohörsam. Han handlar vist. Och så står det, han skall bli upplöftet och upphöjet och vara meget höj. Ordagrant står det, Han är hög och upphöjd, ja mycket hög. Eller med andra ord, det står tre gånger han är hög. Men det används tre olika ord. Han är hög, upphöjd, mycket hög. Den här tjänaren, han är inte en mask. Han är den höge själv, den trefalt höge. Nu är det så med det hebreiska verbet att det kan ibland översättas både presentiskt, i förfluten tid och i framtid. Så man kan säga att i detta ligger att han är hög och upphöjd och mycket hög och också ska visa sin höghet. Men inte nu när han trädde fram. När han kommer i människogestalt, när han föds som ett barn, då syns inte hans höghet. Då måste konungar förundra sig. Då har han ingen yttre glans eller fägring. Då växer han upp som en späd och ynklig planta som skjuter upp ur en stubbe som verkar helt utan liv. Han kommer ju från Davids trädet. Och Davids kunga ett, den är ju inte i verksamhet längre. Det finns ingen Davids konung som regerar i Jerusalem. När han kommer, vem är där? Den förskräcklige Herodes. Han är inte Isais son. Var är Davids son? På Jerusalem ska ju alltid sitta David. Och sen Davids son och sonson och sonson. Davids rike är ju ett evigt rike. Det ska aldrig gå under. Och det ska inte heller begränsas av någonting i geografin. Det är ett världsvälde. Det går från floden till världens ända. Detta eviga rike, Davids rike, är Kristi rike. Och Kristus, han är verkligen Davids son. Och alla löftena till David och till Salomo går i fullbordan i Jesus Kristus. Han är en verklig Davids son. Och när han kommer, då syns det inte att han är den trefalt höge. Han är ingen yttre glans eller fägring. Han föds inte ens i Jerusalem. De vise männen kom till Jerusalem och tänkte, det är klart att han finns där, i huvudstaden för Juda. Vi har ju sett judakonungens stjärna i öster, men han är inte där. Var är han då? Fråga Gud. Han har sagt genom profeten Mika, i Betlehem, Efrata, du som är den ringaste av alla byarna, där ska han födas. Där ska kvinnan föda. Där ska jungfrun föda en son. Och de kom dit, och där var han. Och de förundrade sig. Så framträder inte den trefalt höge så att det syns att han är Gud. Utan han ser ut som en ynklig planta. Davids trädet är en stubbe. Det vill säga, det är inte i funktion. Det är ingen kung i Jerusalem som är av Davids sätt. Det är nedhugget, hela trädet, sedan länge. Och men ur stubben så växer den späda plantan upp. Jungfruns son, Jesus Kristus. Han är, blir alltså inte först i framtiden den trefalt höge. Man får alltså inte tänka så när man översätter. Han skall bli upplyftet och upphöjet och värre meget höj. Som om det är han inte. Jo, han är det. Han är alldeles från början den trefalt höge. Men han ska också visa det. Låta det komma till uttryck sedan. Så finner vi att Paulus i Filipperbrevet 2 skildrar Jesus Kristus på exakt samma sätt som Jesaja gör i det 53 kapitlet. Han börjar med att han är Gud. Han var till i Guds skepnad, men aktade inte jämlikheten med Gud som ett byte. Och så utblottar han sig. Det vill säga, han avlägger bruket av all sin höghet, det syns inte. Och så kommer han i tjänareskepnad som en ringa telning, utan yttre glans eller fägring. Och så säger Paulus sen, och så ska han bli upphöjd. Med den namn som är över alla namn, och alla knän ska böja sig. Exakt så skildras det här i Jesaja 53. Han är den trefalt höge, och han ska också visa sin höghet. Så kommer vi till den 14:e versen, som är mycket svår att översätta från hebreiskan. Här står det: lika som mange blev förfärdet över ham, så ille tillrätt var han, att han icke så ut som ett människa, och hans skickelse icke var som andra människobarns. Det är en ganska så fri översättning, men det bygger på att här föreligger ett hebreiskt ord som man har stora problem med. Och ibland kan man undra om inte masoreterna, det vill säga de judar på 600-talet efter Kristus, som till varje pris vill utplåna spåren av att det talas om Jesus av Nazaret i Gamla testamentets texter, att de kanske har gjort en liten ändring här. En omärklig ändring egentligen, för man är mycket rädd att ändra konsonanttexten. Så det ord som här har givit upphov till översättningen, så illa tillrädd var han. Det, och hans skickelse icke var som andra. Det står ett enda ord i hebreiskan som kan också betyda du har smort honom. Något helt annat. Det här att han var illa tillrädd, eller som det står i den svenska översättningen, han är vanställd. Eller i engelska översättningen står det, han är disfigured. Så frågar man lite grann, är det rätt översatt? Det är helt klart, som det ju står sedan i 53 kapitlets andra vers: han sköt upp som en kvist för hans åsyn, och som ett rotskudd av törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet, och vi såg ham, men han hade icke ett utseende så vi kunde ha vår lyst i ham. Det vill säga, han hade ingen yttre glans och fägring. Han hade inte ett yttre framträdande som svarade emot, korresponderade emot hans höghet. Det syntes inte normalt sett att det var Gud. Han såg ut som en ynklig, fattig, eländig tjänare. Men att han var disfigured, att han var vanställd, att han var hemskt ful, det är ytterst tveksamt om det är det som står här i grundtexten. I Saltarens 45:e psalm står det om honom att han var ytterst skön. Han var skön. Och att Jesus Kristus skulle ha varit så hemskt ful, det är ytterst tveksamt. Jag tror inte på det, för min del. Men jag ska inte, eftersom jag nu har glömt den hebreiska bibeln på rummet, inte närmare stanna vid den här versen, för då får vi stanna här hela timmen, utan vi måste gå vidare. Det är några andra ord också i denna vers som man kan samtala om. Liksom många blev förfärdet över ham, eller jag skulle nog vilja säga liksom många förvånades över honom, så ligger förvåningen i detta att det är den trefalt höge som kommer så som en fattig människa och utför sitt försoningsverk. Sitt försoningsverk. Är det med här också i den 14:e versen? Ja, jag tror det. Det här som i den nästa vers, som är översatt i 1930 års utgåva med: således skall han få mange folkefärd till att fara upp. Förstår ni vad jag säger? Jag förstår det inte själv. Folkefärd har jag inte hört talas om, men många folk till att fara upp. Det måste väl vara att de hoppar på något vis, studsar av förvåning, är det så? Fara upp. Den översättningen är tveksam. Det tror jag redan Luther upptäckte när han översatte. Den översättningen bygger på en härledning från arabiska av alla språk, där det ska finnas en rot som betyder hoppa. Och då har man tänkt att betyder det hoppa och förvåning. Men den naturliga betydelsen av detta verb, som det ordet föreligger på andra ställen i hebreiska texter, det är bestänka. Och bestänka betyder att man medelst ett offer renar från synd. Och det är det som ligger bakom detta jag sa. Här är det den trefalt höge som förvånar genom sin yttre ringhet och genom att han bestänker många folk. Det vill säga människorna. Ordet många brukas ju på flera ställen i Bibeln i betydelsen hela människovärlden. Till lösen för många betyder inte bara till lösen för ett stort antal, men inte alla. Utan det betyder till lösen för alla människor. Likaså i nattvardens instiftelseord. Utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Också i Qumran-texterna från Döda havet möter vi uttrycket många eller de många i betydelsen alla. Och vad gör nu denne höge tjänare som framträder i så stor ringhet? Jo, han bestänker de många. Alla folkslagen, inte bara judafolket, inte bara Israel, utan danskar och norrmän och alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Han renar dem genom sitt försoningsverk. Det är det stora och det är det förundransvärda. Och det är inte så att han genom sin yttre glans och fägring har vunnit människorna och deras tilltro. Nej, när det gäller det yttre så vänder vi honom ryggen, så tittar vi bort. Han har ingen yttre glans eller fägring. Han framträder inte som den konung som han är. Så ska han bestänka många folk. För honom ska konungar tillsluta sin mun. Ty vad som icke berättats för dem får de se. Och vad de icke hört får de förnimma. Det är det första stycket i denna sång. Hela sången är indelad i lika stora stycken, allesammans på tre verser var. Det första stycket skulle vi kunna ge rubriken tjänarens höghet och förundransvärda uppdrag. Tjänarens höghet och förundransvärda uppdrag. Så kommer vi till det andra stycket, och det är verserna 1-3. 53:1-3. Och över detta kan vi sätta rubriken tjänarens yttre oansenlighet och förnedring. Tjänarens yttre oansenlighet och förnedring. Vem trodde det budskap vi hörde? Eller som Luther översätter, vem trodde vår predikan? Vem trodde vad som predikades för oss? Ja, vi vet ju att än idag är detta den stora stötestenen. Det som Paulus kallar för korsets evangelium. Vem tror det? Inte det som i sig själva är visa och kloka. Det är en stötesten. Att Gud blev en ringa människa. Att Gud på detta sätt utför reningen från all synd. Nej, det vill man inte veta av. Det kan man inte tro. Och det är den stora olyckan med det folk som har fått förvalta lagen och profeterna och skrifterna, att de till största delen gång på gång tillslöt sitt hjärta för denna sanning, för evangelium. Och de kan än idag inte fatta att Messias måste framträda så här ringa och genomborras. Nej, deras Messias, han ska komma i glans. Han ska vara en världskonung som regerar som den största av dem alla i Jerusalem. Han ska inte genomborras. Man kan icke acceptera att Messias ska genomborras. Och man kan inte fatta att han är den trefalt höge själv. Han är mycket stor, han är mycket mäktig. Men att han är sann Gud kan man icke fatta. Och så måste Jesus säga om dessa: då tror ni inte heller på fadern. Ty den som inte ärar sonen, han ärar inte heller fadern. Den som inte tror på honom som ska bli upphöjd på ett kors, han tror inte heller fadern. Vem trodde vad som predikades för oss, och Herrens arm, för vem var den blottad? Man såg inte Herrens arm. Uttrycket Herrens arm betyder Herrens gärningar. Eller som det står i apostlagärningarna om evangelium, det är budskapet om Guds väldiga gärningar. Det är budskapet om Herrens arm. Men den syntes inte, den var inte blottad. Eller som det här står: och för vem blev Herrens arm uppenbaret? Den var övertäckt, fördol, det hängde täckelse för deras ögon. Man såg icke Herrens handlande. Han sköt upp inför honom så som den späda plantan och så som rotskottet ur torr jord. Ingen yttre fägring var åt honom och ingen glans. När vi såg på honom hade han icke ett framträdande så att vi fann honom tilldragande. Återigen, kanske märker en liten nyans här. Det var inte hans ansikte som var vanställt. Det som inte var tilldragande, det var hans framträdande. Och det är också det som Paulus säger. Det är det som är den stora stötesteden, det vämjeliga, det man vänder sig emot. Det är vad Kristus gör. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Så som en för vilken man skyler ansiktet var han föraktad. Ja, vi höll honom för ingenting. Vi höll honom för ingenting. Ja, här vore ju mycket att säga, men vi får skynda vidare. Vi ser att rubriken passar väl till detta avsnitt: tjänarens yttre oansenlighet och förnedring. Och så kommer vi till mitten avsnittet. Jesaja 53 är helt symmetriskt uppbyggt med ett mittavsnitt och två lika stora avsnitt runt om. Nu kommer vi till själva hjärtat i denna text, vers 4 till och med 6, som handlar om tjänarens ställföreträdande lidande, det som man på en fin språk kallar för satisfactio vicaria. Det hörs nästan, det är latin, men det hörs nästan vad det betyder. Satisfactio vicaria. Vicaria, vicarie, betyder ställföreträdande. Och satisfactio betyder gottgörelse, försoning. Han har gottgjort för oss, ställföreträdande. Han är vår vikarie. Han gick in i vårt ställe. När det här talas om sjukdom, så är det ju frågan om syndens sjukdom, som då också är roten till all yttre sjukdom och allt lidande här i världen. En del har missförstått den här texten och tänkt: om nu Gud tog på sig sjukdomen i sonen, då skulle vi aldrig vara sjuka. Och är vi riktigt troende, så blir vi aldrig förkylda. Men då glömmer man bort att vår gamla natur kommer vi ha kvar så länge vi är på denna sidan graven, hur troende vi än är. Den dör inte, den finns där, och därmed finns synden i oss. Men all synd är buren av Kristus, det vill säga skulden för all överträdelse är betalt. Den är överskyld, den är övertäckt, den är förlåten. Och därmed har sjukdomen inte den makten längre över oss att den måste föra oss till djävulens rike. Utan när vår kropp bryts ner, när vi genom sjukdom dör, så lever vi ändå. för Kristi skull. Det kommer vi till mera längre fram. Här står då: dock våra sjukdomar var det han som bar, och våra smärtor det var lastade på honom. Men vi räknade honom som straffad, slagen av Gud och pinad. Han var emellertid genomborrad för våra överträdelsers skull. Här i 1930 står det: men han är såret för våra överträdelser. Och det är ju rätt, men verbet kan ännu tydligare översättas med genomborrad. Krossad för våra missgärningars skull. Straffet för att vi skulle få frid var på honom, och genom hans sår blev det botat för oss. Alla gick vi vilse så som får, varenda en vek av till sin väg, men Herren lät falla på honom alla svår missgärning. Man kunde tro att man läser Romarbrevet eller något annat av de nytestamentliga breven. Vi läser profeten Jesaja, han som en gång i en filisterstad gick naken och barfota i 3 år för att visa hur folket för sin synds skull skulle föras i fångenskap bort till assyriernas områden. Ja, naken och barfota betyder att man bara har nattskjortan eller linnet kvar på kroppen. Så såg fångarna ut. Så det var inget oanständigt i det hela. Jag säger det ifall Ole undrar här. Hela mänsklighetens syndafördärv var alltså lagt på honom. Det verb som här står, som jag översätter med var lastade på honom, betyder att man bär en tung börda. Och vi vet att den var tung. Vi vet att han svettades blod. Och vi då? Ja, vi tror att han får straffet för vad han själv har gjort. Vi förstår inte att han straffas för vad vi har gjort. Att han får det som vi har förtjänat. Att han är ställföreträdaren som skaffar bort och försonar vår synd. Vi är blinda för Herrens arm, för Herrens frälsningshandlande genom sin tjänare. I Mose lag får vi veta att när man skulle offra för synd, då skulle syndaren pressa sin hand på djurets huvud. Det brukar översättas bara med lägga handen på huvudet, men riktigt ordagrant betyder verbet pressa sin hand på djurets huvud, vila tung på. Och den handlingen skulle visa det nära sambandet mellan syndaren och offret, det felfria djuret, det som alltså i sig självt var utan fel och brist, fick syndarens lott, dog i syndarens ställe. Och så står det i 3 Mosebok 1:4: så blir det välbehagligt och försoning bringas för honom. Djuret fick ställföreträdande sona en annans synder. Och det är nu det denne tjänare gör, den trefalt höge. Han blir gjord till ett skuldoffer för oss. Så skildras här tjänarens stora lidande och djupa förnedring med 3 kraftiga termer efter varandra. Straffad. Och här är ett ord som ett verb som så som substantiv översätts med spetälska. Slagen av Gud för det andra. Nedtryckt eller pinad för det tredje. Och så kommer genomborrad och krossad. Allt detta för våra synders skull. Och ordet för våra synder är det starkaste hebreiska ordet som betyder upproriskhet. Och här står det till och med pluralis för att markera det ännu mycket större. Och missgärning är ett ord på hebreiska som betyder egentligen krokigt handlande. Och följden av ett krokigt handlande, nämligen skuld. Och nu kräver Gud i sin rättfärdiga och heliga lag att skulderna betalas. Att synden skaffas bort, försonas. Vår upproriskhet, vårt krokiga handlande, det drar med sig Guds vrede och Guds straff. Syndaren måste straffas, och så straffas den trefalt höge i vårt ställe. Han blir övergiven inte bara av oss, inte bara av lärjungarna, inte bara av Petrus och de andra, utan också av Gud. Så att det verkligen är sant när Kristus på korset citerar den 22 salmen: min Gud, varför har du övergivit mig? Så blev han övergiven. Led övergivenhetens straff. Han måste bli övergiven. Men så var han fullkomlig och Gud. Och djävulen hade ingen rätt till honom. Och han stod upp på den tredje dagen. Och då måste vi skynda oss för att hinna säga detta också. I det nästa avsnittet 7-9 skildras tjänarens tålmodiga pina och död och hans begravning. Han blev misshandlad och han böjde sig, han öppnade icke sin mun. Han ger sitt liv lydigt in till döden, ja in till döden på korset. Han protesterar inte. Lik ett lamm som föres bort till slakt. Och liket får som är stumt inför dem som klipper det. Ja, han öppnade icke sin mun. Och sen kommer den 8:e versen som är svår att översätta. Kan översättas lite olika. Medelst våld och dom blev han tagen bort. Och han släckte, tankstreck, vem betänker att han blev avskuren från det levandes land. Det vill säga, hans släkte, hans folk, hans samtida. Vem förstod vad det var frågan om? Inte ens lärjungarna förstod då. För mitt folks överträdelses skull lade straffet på honom. Man tilldelade bland överträdare hans grav, men med en rik vid sin död. Och här står märkligt nog ordet död i pluralis, vilket inte går egentligen språkligt sett, men det står i pluralis. Och det kan vi ju svara på. Hans död var inte bara en enda död, utan din och min och alla människors död. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Ofattbart. Så har det redan skett. Så har domen redan gått över synden. Ofattbart. Och saligt att veta. Men med en rik vid sin död. Ja, det har tolkats på olika sätt. Man kan undra varför Gud låter evangelisten Lukas tala om att den grav han fick ägdes av en rik man. Så hade man tilldelat hans grav bland brottslingarna, där hörde han hemma, men han kom inte dit, utan han hamnade i Josef av Arimateas grav. Så ville man tilldela hans grav bland överträdare, fastän han icke gjort våld och svek icke fanns i hans mun. Gång på gång går Pilatus ut och säger: jag finner ingenting hos denne man som gör att han förtjänar döden. Han är oskyldig. Jag kan inte finna honom skyldig till något brott. Gång på gång på gång. Till slut måste Pilatus på grund av trycket inte ändra mening och säga han är skyldig. Han tvättar sina händer inför folket och säger: och jag är oskyldig. Ni får svara det för. Och otron säger, ja visst, det är klart vi svarar för detta, vi och våra barn. Hans blod kom över oss och över våra barn. Så hade han inte gjort våld och svek fanns inte i hans mun. Han var oskyldig. Tyvärr hinner jag inte gå vidare in på det här avsnittet. Jag måste direkt gå till sista avsnittet. 53:10-12. Där avslutas det hela med frukten. Skuldoffrets frukter. Tjänarens uppståndelse och segerbyte. Här talas det om hans uppståndelse. Vet inte om alla har lagt märke till det. Det är ju vad också apostlarna säger, att det talas på många ställen i Gamla testamentet om Kristi uppståndelse. Bibelkritiker brukar alltid fråga, var då? Står ingenting om hans uppståndelse? Inte heller om någon annans uppståndelse? Jo, det gör det visst på många ställen. Och här talas det också om tjänarens uppståndelse. Dock, det var Herrens vilja att krossa honom och låta honom lida. När du gör hans själ till ett skuldoffer får han se säd. Han får länge leva, eller ordagrant förlänga dagar. Och Herrens vilja har framgång genom hans hand. För sin själs möda skull får han se. Han blir tillfreds. Genom sin kunskap förklarar den rättfärdige min tjänare de många rättfärdiga, och deras missgärningar är det han som bär. Därför utskiftar jag åt honom de många. Ja, det starka kan han utskifta som byte, eftersom han lät tömma ut sitt liv i döden och lät sig räknas bland överträdare. Ja, han var den som bar många synder, och i överträdarnas ställe trädde han in. Så avslutar profeten detta avsnitt. Ja, här finns mycket att säga. Han blev ett skuldoffer. Och för att förstå detta till fullo borde vi se vad tredje Mosebok säger om skuldoffret. Vi hinner inte det annat än att påpeka att ett skuldoffer enligt tredje Mosebok måste vara ett fullkomligt felfritt offer som har ett så högt värde att det täcker skulden. Och det värdet hade denne tjänare, ty han var den trefaldigt höge. Hade han inte varit Gud så hade hans blod icke haft detta värde. Men nu var det ett dyrt blod. Eller som Petrus säger, det var Guds blod som friköpte oss. Så hade han ett värde som täcker hela skuldbeloppet. Och det är som vi läser i Bibelns sista bok, det 5:9. Med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och tungomål och folk och folkslag. Och så står det att han ska få se säd och länge leva. Här har vi uppståndelsen. Ordagrant står det att han ska få förlänga dagar. Det vill säga, döden blir inte den sista anstalten för honom. Utan han skiljer sig ifrån alla de försoningsoffer som har ägt rum före honom. De dog, men de levde inte mer. De dog. Men detta offerlam, det dog också, men får se säd och får förlänga dagar. Lammen dog, de uppstod inte, men detta offerlam, det dör, men ser livet och får en talrik säd. Och så allra sist, så är det genom hans verk som vi förklaras rättfärdiga. Man kan översätta uttrycket hans kunskapen om honom, eller hans kunskap. här i slutet. Ska se hur det står i den norska översättningen. I elfte versen. Där ved att det känner han. Står det här. Men så står det inte i grundtexten. Det står ordagrant. Genom sin kunskap. Och det kan i och för sig betyda genom kunskap om honom. Eller genom hans kunskap. Jag tror att det är genom hans kunskap. Det vill säga genom denne trefalt höge tjänares fullkomliga liv. Kunskap om Herren betyder att man i allt känner honom och erkänner honom. Aldrig avfaller, aldrig sviker, aldrig syndar. Och vi vet ju genom Paulus att det är det som är orsaken till att det många förklaras rättfärdiga. Det står ju så tydligt i Romarbrevet 5, 18 och 19. Så är det genom hans kunskap, det vill säga hans fulla gemenskap med sin fader, som han förklarar det många rättfärdiga i och med att han bär deras missgärningar. Och så får han utskifta byte. Och slutligen, allra sist, han träder in. Det var ju så att han trädde in i överträdarnas ställe. När det är översatt, och han bad för överträdarna, så är det sant. Men det står i grundtexten ännu mer. Ett verb som betyder han trädde emellan. Han trädde in i överträdarna.